kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, idag ska du få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka över Jakobsbrevet. Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar. Man kan lyssna på dem i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen så sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Och vi har kommit till del 10.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi är som sagt i Jakobsbrevets andra kapitel och det andra halvan kan man säga utav det andra kapitlet. Och många gånger har vi talat om och sagt att tro och gärningar, det är två sidor utav samma mynt så att säga. Och vi ska kalla det för insidan och utsidan, men det hör väldigt ihop. Det hör så mycket ihop så att man kan inte tänka sig det ena utan det andra, skriver Jakob. Och det hör också ihop i den meningen att när man ska tala om rättfärdigheten som vi har fått del av, när man ska tala om det andliga liv som vi har fötts till, då kan man tala om det livet utifrån olika perspektiv. Till exempel ur trons perspektiv eller ur gärningarnas perspektiv. Det är ju genom våra gärningar som man kan se vad vi tror. Och det där får ju lite olika utfall om man beskriver utifrån det ena perspektivet eller utifrån det andra. Så får man ju ordlägga sig på olika sätt. Och det där som det bäddar för missförstånd. Men vi har talat om hur tro och gärningar är två sidor av samma mynt. Och det är så vi ska förstå Jakob och det som Jakob skriver. Och sen när det kommer till de här tre exemplen i andra delen av Jakobs andra kapitel, för han ger tre exempel. Dels talar han om den fattige där i vers 14-15, och där är det ju så uppenbart att det blir ett hån om man talar till en fattig om att han ska gå och klä sig varmt och äta mat om man inte har förutsättningar för det. Så där är det så uppenbart att gärningarna måste till, att tron är otillräcklig. I det andra exemplet, som är ett exempel om Abraham, så är det i vers 23 framförallt ordet, två ord i den 23 versen. Nu har jag förresten Hjärts översättning idag. Jag vet inte vilken jag hade förra gången, men så här står det i Jakobs brev 2:23. Så uppfylldes skriftens ord: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet. Där är framförallt två ord som är viktiga. Det första är att Gud hade tillräknat Abraham rättfärdigheten. Och det andra är att det uppfylldes. Så uppfylldes skriftens ord. Alltså när Abraham gjorde de här gärningarna. För då blev tron fullkomnad genom gärningen. Och det är väl kanske så vi ska se inte bara Jakobs brev, utan det är väl så vi kan tänka oss vårt eget andliga tillstånd. Vi gläder oss över allt som Kristus har gjort för oss. Och som han tillräknar oss. När han ser på dig och när han ser på mig genom Jesus Kristus, så ser han ju det som Jesus Kristus är och det som Jesus Kristus har gjort för oss. Han ser ju att det finns hos oss. Och det är det som är det avgörande. Det som skiljer dig och mig som kristna ifrån de som inte är bekännande kristna, det är ju inte alltid moralen, även om det borde synas där också. Men det som är den avgörande skillnaden är ju Jesu Kristi närvaro. Det är ju Jesus Kristus som gör skillnaden mellan en icke-kristen och en kristen. Inte vad vi kan prestera. Så det är viktigt. Så vi får allting tillräknat oss. Men det är det ena. Det andra är ju att det också ska förverkligas. Vi ska förvalta det. Det ska växa till. Det ska förverkligas. Och vi ska växa i vår tro. Och när det sker, då blir ju det som var tillräknat verklighet. Så det är väldigt viktigt för Jakob att ha med det. Och han har med det här med Abraham som ett välkänt exempel. Och som dessutom ett exempel ifrån skriften. Det första exemplet med den fattige, det är ju hämtat ifrån den sociala miljön och verkligheten. Det andra här är från skriften. Och det är hämtat dessutom ifrån den judiske stamfadern Abraham. Om det här gällde om honom, skulle en rabbin ha sagt, hur mycket mer ska det då inte gälla för alla oss andra? Så det är de två exemplen. Innan vi tittar på det tredje exemplet så vill jag påminna om att i första Mosebok 22:12, ni behöver inte slå upp det, jag tror vi läste det förra tisdagen, där står det att när Abraham skulle offra Isak, när han visade att den tillräknade rättfärdigheten blev en förverkligad rättfärdighet, då så står det att han hade visat att han fruktade Gud. Det betyder alltså att uttrycket att bli rättfärdiggjord i första Mosebok 15 och 22 är synonymt så att säga med att frukta Gud. Det är två synonyma uttryck. Och titta här nu vad det står i Jakobs brev kapitel 2 vers 23. Där står det att skriftens ord uppfylldes. Och att det som uppfylldes var den här rättfärdighet som han hade. Och så står det i slut på vers 23. Han fick heta Guds vän. Och jag tycker det är ganska fint. Därför att det betyder att frukta Gud. Att bli förklarad rättfärdig. Och att vara Guds vän, det är synonyma uttryck. Och det kommer vi se ännu tydligare när vi kommer till det tredje exemplet med Rahab. Och det säger också, det för in en annan dimension det här med att vara Guds vän. Det betyder att det är så uppenbart att det blir man ju inte därför att man har gjort goda gärningar eller någonting sånt. Utan det är ju helt enkelt, talar jag om en relation till Gud. Att vi är insatta i en gemenskap med Gud. Vi är vänner med varandra. Det är poängen. Och det där ligger rättfärdiggörelsen. Det är den vänskapen som Kristi rättfärdiggörelse kommer oss till del. Vi får det därför att vi är hans vänner. Och det är också en väldigt bra bild på oss själva. Det är en självbild som vi skulle ha. Att vi är vänner till Gud. Och att vara vän till Gud, det, om man nu vågar använda det ordet, förpliktar. Alltså att vara vän med Gud och att vi ser på oss själva som vänner med Gud, då vill vi ju också vara det på riktigt. Då vill vi ju också underordna oss Guds vilja. Och vi vill arbeta med oss själva och att Gud ska få vara Herren i våra liv. Det ligger så att säga i själva begreppet att vara vän med Gud. Och motsatsen tror jag vi tittade på också i kapitel 4, vers 4. Vet ni då inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen, han blir Guds fiende. Men så är det inte med oss, utan vi ska vara vänner med Gud. Alltså två helt olika livssammanhang. Och det är viktigt, det ska vi komma tillbaka till under den här timmen. Det är viktigt att förstå att det är två olika livssammanhang. Och att det inte handlar om vad vi kan prestera som individer. Eller hur mycket vi tror. Eller hur goda gärningar vi har gjort. För det är ganska sekundärt i sammanhanget. Det hoppas jag också ska bli tydligare och tydligare. Och det blir som sagt tydligt i det tredje exemplet. Som handlar om den här sjökan Rahab. Vi kan väl läsa de verserna där då också. Vers 25. Ja, det är egentligen bara vers 25. Också med sjökan Rahab var det väl på samma sätt. Var det inte genom gärningar hon blev förklarad rättfärdig när hon tog emot spejarna och sen släppte ut dem en annan väg? Jakob lägger inte ut texten där som ni märker, utan han förutsätter att alla läsarna känner till berättelsen om sjökan Rahab. Och nu kan det ju vara så att det finns lyssnare som inte känner till berättelsen, och då ska vi slå upp där. Jag vill visa på den, det är boken Josua. Josuas bok som kommer direkt efter de fem Moseböckerna. Josuas bok kapitel 2. Där finns den berättelsen, och då är det ett par saker som vi ska lyfta fram där. Situationen är alltså den att Moses som skulle föra Israels barn in i det utlovade landet kommer till vägs ända, han kommer till gränsen och sen så dör han. Eller, ja, han dör faktiskt. Och han blir begraven. Och sedan så tar då Josua över. Så Josua är den som ska hjälpa folket in i det utlovade landet. Men han går inte direkt in med Israels barn, utan han skickar först in ett antal spejare. Och i andra kapitlet så sänder han in två spejare. Och i första versen så står det: gå och se på landet och Jeriko. De gick iväg och kom in i ett hus där en sköka vid namn Rahab bodde. Och där la de sig till vila. Men för kungen i Jeriko blev det rapporterat. Och när kungen i Jeriko får veta att det är spejare där, då skickar han ju dit sina krigsmän för att ta de här spejarna. Och när de kommer till Rahabs hus, så säger Rahab: nej, de har visserligen varit här, men de har försvunnit igen. Vilket de inte hade, för de gömde sig där någonstans. Och så klarar de här spejarna sig undan. Och så, ja, det är väl hela berättelsen, kan man säga. Man kan ju säga att man kan ju se saker från olika synvinklar. Men det var ju inte någon god sak, om man ser ur moralisk synpunkt, som hon gjorde. När hon gömde spejarna och när hon förrådde sitt eget land och när hon ljög för kungens krigsmän. Det var nog orättfärdigt handlande i allra högsta grad. Jag säger det därför att det är ganska märkligt att hon räknas som rättfärdig, den här kvinnan. Och att hon tas in i det utlovade folket. Hon finns ju med till exempel i Jesu Kristi stamtavla. Så hon uppräknad i Matteus evangeliets första kapitel. Och då kan man undra hur det kommer sig. Om du då går till vers 9, så får vi förklaringen enligt ravinerna. Hon säger nämligen, när krigsmännen har gett sig iväg och de har klarat sig undan med blotta förskräckelsen, så säger hon till de två spejarna, vers 9: jag vet att Herren har gett er detta land och att förskräckelse för er har fallit över oss. Ja, att alla landets inbyggare är i ångest för er. Ty vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten. Och vad ni har gjort med amoréernas kungar, de två på andra sidan Jordan, Sihon och Og, hur ni gav dem till spillo. Då vi hörde detta blev våra hjärtan förfärade, och numera har ingen mod att stå er emot. Ty Herren er Gud är Gud uppe i himmelen och nere på jorden. Så lova mig nu med ed vid Herren, att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så skall också ni visa barmhärtighet mot min faders hus och ge mig ett säkert tecken på det, och låta min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva, likaså alla som tillhör dem, och rädda oss från döden. Och det här är då till hennes fördel. Så att rabbinerna säger att den här kvinnan, hon har alltså kommit till tro på Israels Gud. Hon är intagen i det goda livssammanhanget. Och särskilt den där versen där det står så här i den 12:e versen: eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska ni visa barmhärtighet emot mig och min släkt. Jämför den versen med vad som står i Jakobs brev. Jakob kapitel 2 vers 13: domen drabbar utan barmhärtighet den som inte själv visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten kan möta domen med frimodighet, skriver Jakob. Det var precis vad änkan eller skökan Rahab hade gjort. Hon hade börjat frukta Israels Gud. Hon visade barmhärtighet emot spejarna. Och därför har hon frimodighet att kunna säga till dem och till Israels Gud, så som jag har visat barmhärtighet så får ni nu visa mig barmhärtighet. Och därför så räknas hon som rättfärdig. Alltså är det hennes gärning, hennes barmhärtighetsgärning, som gör att hon tas in så att säga i det goda livssammanhanget. Eller det är ett uttryck för att hon är intagen i det goda livssammanhanget. Observera då att Jakob, han har inte skrivit ett ord om Rahabs tro i den här texten, i alla fall i Jakobs brev. Han har bara liksom konstaterat att det var genom gärningar som hon blev rättfärdiggjord. Så han har en, kan man säga, en generös syn på vikten av att handla rätt. Hon fruktade Gud, hon var Guds vän. Och det betyder att när, med de här tre exemplen, först den fattige från den sociala miljön, och sen Abraham, och sen skökan Rahab, så har alltså Jakob visat hur Abraham, som var det judiska folkets stamfader, den största bland judarna så att säga, kunde vi uttrycka det, han som alla ser upp till, han blev rättfärdiggjord genom gärningarna när han fullbordade sin tro på Israel genom gärningarna. Rahab, som inte ens tillhörde judiska folket och som var en sköka, blev också rättfärdiggjord på samma sätt som Abraham. Alltså i samma anda som det vi läste om i första halvan på Jakobs brevets andra kapitel. Gud har sannerligen inte anseende till person. Om det är Abraham eller om det är hedna skökan Rahab spelar ingen roll. Så det är ett väldigt bra valt exempel från Jakob när han tar de här exemplen med Abraham och Rahab. Och han har alltså med full kraft visat hur man blir rättfärdiggjord i verkligheten, om man får uttrycka det så, när man förvaltar tron på Israels Gud på ett riktigt sätt, när man visar den barmhärtighet som Israels Gud har visat oss, när man förverkligar tron, så blir man verkligen rättfärdiggjord, då blir man Guds vän. Så ni märker hur viktig själva gärningen är å ena sidan, och å andra sidan hur inte den är den avgörande, utan det är livssammanhanget, hela liksom det sammanhang som jag lever i, den här vänskapen med Gud, det är ju den som pressar fram att jag gör de här goda gärningarna, som är goda gärningarna är tecknet på att jag tillhör den här guden. Så därmed så har han då visat med full kraft hur det verkligen är på det här sättet. Och så avrundar han undervisningen med vers 26. Han säger, liksom en kropp är död utan ande, så är också tron utan gärningar död. Och bilden där med kroppen och anden, den är ju förstås ifrån skapelseberättelsen i första Mosebok. Det står ju i det andra kapitlet, är det väl, när Gud skapar människan, och så står det att han tar jord ifrån marken och så modellerar han ihop, för det är precis samma ord som används i hebreiska som man gör modellfigurer, så gör Gud, modellerar han upp en människa, och sedan så när människokroppen är skapad så blåser han in sin livsande, och då blir människan människa, då blir hon levande. Så när livsanden förs in i människokroppen, då lever människan. När Gud tar tillbaka sin ande, när anden vänder tillbaka till Gud, då blir kroppen död. På samma sätt är det med förhållande tro och gärningar. Om gärningarna lämnar tron, då är tron död. Så vi har tro, vi har gemenskap, vi är vänner med Gud. Men om inte gärningarna finns där, om inte det barmhärtigheten finns där på riktigt, så att vi handlar barmhärtigt, så är det tecken på att tron är död. Man kan ju tycka att det är självklart i den 26:e versen med en sån här avslutning, men jag tycker det är en ganska stark avslutning. Jag vet inte om det beror på att just det här med tro och gärningar och förhållandet mellan tro och gärningar är så närgånget och så stort i våra sammanhang. Men här ser man att det verkligen hör ihop, som sagt. Och därmed så har vi då gjort de två delarna, alltså de här två delarna, där den första halvan av andra kapitlet handlar om att tänka rätt, att inte anseende till person utan betrakta, så att säga, alla människor som skapade till Guds avbild, och att Gud älskar alla människor och att barmhärtighet ska visas mot alla människor. Och den andra delen utav andra kapitlet, där har han visat hur viktigt det är att vi också handlar rätt. Inte bara tänker rätt, utan att vi försöker leva efter vårt tänkesätt, efter Jesu Kristi sinnelag, efter Jesu Kristi tänkesätt. Och nu har vi det tredje framför oss, nämligen kapitel 3, vers 1 till och med 12, som handlar om att tala rätt. Tänka rätt, göra rätt, och nu kommer det om att tala rätt. Tungans bruk, alltså. Jag tror vi läser hela avsnittet så får vi en översikt över det till att börja med. Mina bröder, det bör inte vara många bland er som blir lärare. Ni vet ju att vi kommer att bli desto strängare dömda. Alla felar vi på många sätt. Om någon inte felar med sina ord, så är den mannen fulländad och kan tygla hela sin kropp. Lägger vi betsel i munnen på hästarna för att de ska lyda oss, så kan vi sedan styra hela deras kropp. Tänk också på skeppen som är så stora och drivs av hårda vindar, men ändå styrs dit rorsmannen vill med ett oansenligt litet roder. Så är också tungan en liten lem, men kan skryta med storverk. Tänk på hur lite eld det behövs för att tända på en stor skog. Också tungan är en eld. I tungan har en hel värld av ondska fått sin plats bland våra lemmar. Den fläckar ner hela kroppen och sätter livshjulet i brand, därför att den själv har satts i brand av elden från Gehenna. Alla slags landdjur och fåglar, kräldjur och havsdjur kan människonaturen tämja, och de har lagts under dess välde. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är opålitlig och ond, full av dödande gift. Med den lovprisar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Ur samma mun kommer lovsång och förbannelse. På det viset får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl ett källsprång flyta fram ur samma skreva med både sött och bittert vatten? Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver, eller vinstocken fikon? Lika litet kan en saltkälla ge sött vatten. Så det är det hela avsnittet som handlar om att tygla sin tunga och om tungans bruk. Men då vill jag att ni ska titta i första kapitlet. För redan i första kapitlet och den 19:e versen så finns det här som en sorts förvarning, att det kommer, eller som en sorts förtema. För där står: detta ska ni veta, mina älskade bröder, sådana ska ni vara. Snara till att lyssna, sena till att tala. Och i vers 26 så kommer det igen: om någon tror sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd, och så vidare. Och i det andra kapitlet, vers 12, som är ju en vers som, där har du övergången från att tänka rätt till att börja handla rätt. I den övergången, den 12:e versen, så står det: därför ska ni både tala och handla så som det anstår de som kommer att döma efter frihetens lag. Så där finns talet insprängt. Och sen när du kommer till den 15:e versen. Om någon av er säger till dem, gå i frid, men inte hjälper dem, då har man ju sagt någonting som inte var bra. Då har man ju talat hånfullt emot dem, ifall man inte också hjälper dem. Och i 4:e kapitlet, efteråt, efter vårt som vi läste nu då, 4:e kapitlet, vers 11. Bröder, låt bli att förtala varandra. Den som förtalar en broder, han förtalar lagen, och så vidare. Och till sist också i 5:e kapitlet, vers 12. Framförallt, bröder, svär inga eder, varken vid himmelen eller jorden eller något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Det är med andra ord, kan man säga, ett centralt tema genom hela Jakobsbrevet. Från 1:a kapitlet till 6:a kapitlet så finns det som ett tema. Men avsnittet kapitel 3, vers 1 till och med 12, som jag läste och som vi ska titta närmare på, där har du huvudundervisningen. Så det är det vi ska fördjupa oss i. Det är därför som jag inte tagit så noga med det tidigare, för vi visste ju att vi skulle komma hit. Och det är därför vi inte behöver tala lika noga efteråt, för då har vi ju gått igenom det här ordentligt, hur långt vi nu hinner idag. Idag och nästa gång får det nog bli också. Det börjar det här 3:e kapitlet med vers 1 och 2. Och vi kan ta bara vers 1 till och med. Mina bröder, det bör inte vara många bland er som blir lärare. Ni vet ju att vi kommer att bli desto strängare dömda. Och det här har ju då ställts frågor kring den där versen, varför den versen står där och vad har den att göra med tungans bruk. Men det är väl inte så långsökt. Läraren är väl den som talar kanske både mest och som man kan kräva mest utav också. Att det som förmedlas är rätt och riktigt. Det är alltså en viktig uppgift. Och själva förmaningen att lärare ska vara återhållsamma med ord och att inte många bör bli lärare och så, eller andliga ledare i vidare mening, det är ju inte någonting nytt just här, utan det är nästan som ett tema i Bibeln. Jag tänker på hur profeten Hesekiel till exempel i kapitel 34 går till rätta med Israels herdar. Det är ett helt kapitel där Herren säger till dem att ni är satta som herdar över Israels barn, över Israel som får jord. Men ni tänker mest på ett eget. Och ni bryr er inte om att mina får springer vilse eller att de inte har mat eller att de är slagna. Och eftersom det är så ska jag själv ta mig an mina får. Jag ska själv bli deras herde. Så där har du ett sånt exempel. Eller i Hosea kapitel 4 och 5, där profeten beklagar sig över att kunskapen inte finns i landet. Att Israels barn inte längre känner sin herre. Inte har kunskap om herren, inte känner herren. Dock, står det där någonstans i någon vers, så bör man inte så mycket gå till rätta med folket som man bör gå till rätta med prästen. För det var ju prästens uppgift att förmedla det här till folket. Så det är nästan som ett tema. Att man ska ha, så att säga, blåslampan där på de andliga ledarna. Och det borde man nog ha i vår tid också. Matteus 23, där går ju Jesus till rätta med den tidens andliga ledare, alltså fariseerna. Det är de där 7 V-ropen i Matteus 23. Så att det står som det står här i Jakobs 3:e kapitel och 1:a vers, det är inte något märkvärdigt, utan det är till och med, när man läser det först tycker man att det är strängt här och man undrar, oj då ska de bli desto strängare dömda. Ja, det är nog inte värt att man står efter någonting sånt. Men egentligen så är det ganska milt uttryck som det står här. Det är bara en liten varning om att man inte ska skynda för snabbt in i lärarkallet, utan man ska veta vad det är man håller på med. Man ska förstå att det är ett stort ansvar. En försiktighetsåtgärd kan man säga att den där versen är. Men vi kan ju förstå den också som en inledning till hela det här avsnittet. Alltså verserna 1 till och med 12. Som ju handlar om tungans bruk. Det är väl kanske riktigt att man börjar då och gå till rätta med läraren. Eller sätta fokus på den här bibelläraren här. Men det stannar ju inte med vers 1. Utan sen är det ju allihopa. Det står ju till och med så i vers 1 här. Mina bröder. Alltså han vänder sig inte bara till lärarna. Utan han vänder sig till alla. Mina bröder. Mina kära församlingsmedlemmar. Inte alla bland er ska vara lärare. Det är vad han säger. Så att vi ska inte haka upp oss där på att det är läraren som ska tygla sin tunga. Utan vi ska förstå det som en inledning, som en övergång eller som ett rätt sätt att börja på. Men att han faktiskt vänder sig till alla som använder tungan. Så man kan tänka sig att skälet här till Jakobs varning har jag skrivit i min anteckning i alla fall. Det första skälet till att inte många bland er ska vara lärare, det tror jag är det här. Eller ett skäl i alla fall. Att den som är andlig ledare eller lärare klarar sig inte med bara bokstavskunskap, så att säga. Du kan ha läst hur mycket teologi som helst. Du kan vara professor i både det ena och det andra teologiska ämnet. Men det räcker inte. Därför att här måste finnas också en, man måste vara Guds vän. Det måste finnas en gemenskap med levande Gud. Man måste så att säga lära känna Gud. Och det tror jag är nödvändigt inte bara för att det ska bli rätt anda när undervisningen förmedlas. Utan det är också nödvändigt att man själv har erfarenheter. Och talar vi nu om det kristna evangeliet, så begriper inte jag hur man ska kunna vara en evangelisk lärare om man själv inte har erfarit evangelium. Om jag själv inte har smakat och sett att Herren är god. Om jag själv inte har fått erfara hans barmhärtighet. Jag menar på riktigt i mitt liv. Hur ska jag då kunna förmedla det här till andra, än mindre faktiskt förstå vad det är? Hur ska man kunna förstå vad barmhärtighet är om man inte själv har erfarit det? Nej, jag tror att inte många ska vara lärare, därför att det här är en kallelse där man måste smaka och se att Herren är god. Där också det här med korsets princip och den gamla människans vanmakt, erfarenheten av misslyckande och så vidare, är vardagsmat. Det måste finnas i botten hos en människa som ska vara andlig ledare. Det måste vara något som är genomgånget och som har mognat färdigt, tror jag. Och det, i den judiska traditionen så var man ju tvungen inte bara att gå igenom en väldigt genuin utbildning om man skulle bli rabbin. Utan man var också tvungen att ha fyllt 40 år. Ingen som var yngre än 40 år ansågs ha haft den livserfarenhet som man måste ha för att kunna vara andlig ledare. Och det är också ett perspektiv, alltså livserfarenheterna. Och ju äldre vi blir, desto fler sådana livserfarenheter behöver vi ha. Sen är det ju en annan sak hur man har hanterat dem, naturligtvis. Det hör ju också till saken. Det fanns också någonting som sades ibland rabbinerna och som blir ju särskilt tydligt när vi kommer till Jesus, som i kraft av sin ålder egentligen inte var rabbin, eftersom han inte blev så gammal som 40 år. Men det som sades i alla fall, det var att rabbinerna var tvungna att leva sitt budskap. Det räckte alltså inte med att tala sitt budskap, utan lärjungarna fick vandra tillsammans med rabbinen dag och natt, så att säga. Och fick lära känna rabbinens livssammanhang. Liv och levande. För det var ju livet och levandet som vägde tyngre än själva talandet. Så det är också, tror jag, ett skäl till att inte många ska vara lärare. Eller att läraren, som det står här då i Jakobs brevets tredje kapitel, inte ska vara ordrik, i felaktig mening, utan snarare ordfattig, därför att han ska genom sitt liv och levande visa vem Gud är, företräda Guds budskap på det sättet. Och när det är sagt så känner jag ju att många skulle då kunna tänka, ja men då kan vi ju kräva mera utav prästerna och utav pastorerna, utav de som är andliga ledare, eller förvänta oss mer utav dem. Och det tror jag i och för sig är riktigt, men när det är sagt så ska ni se vad som står i den andra versen. Det står: alla felar vi på många sätt. Och det inkluderar ju naturligtvis också lärarna. Alla på många sätt. Så att förväntningarna får nog hållas nere. Tack och lov. Jag känner inte att jag har kravet på mig att jag ska vara en bättre människa än någon annan. Vi ska alla vara lika Jesus. Är inte det tillräckligt för var och en av oss att växa i? Men icke desto mindre så är ju den här inledningen och varningen, får man väl ändå säga, att inte träda upp för snabbt eller prata för mycket eller för stort. Den är ju berättigad, och den är särskilt berättigad när det gäller att man uppträder med en lärares anspråk. För det är ju så också, och det är nog som sagt ytterligare ett skäl. Och det är nog det som ligger bakom de där orden, att vi kommer att bli desto strängare dömda. Nämligen det att den tanken att vi ska ju vara beskyddare och vägledare för andra människor, och kanske till och med ifall vår tjänst växer för många andra människor. Och det ligger bakom det här ordet, att därför får vi en desto strängare dom. Jag tror inte att det ska förstås som att vi ska få en strängare dom, som att vi skulle bli särbehandlade, att vi skulle vara tvungna att göra flera goda gärningar, eller att de skulle nagelfaras på något annat sätt, att det skulle vara besvärligare på det sättet. Det tror jag inte. För det är fortfarande livssammanhanget som avgör hur vi ska stå oss i domen. Utan bakom de här orden, vi ska få en desto strängare dom, ligger säkert den här varningen att ta och tänka igenom här nu hur ni talar och hur ni handlar och hur ni tänker, hur ni lever era liv. Men det gäller oss allihopa naturligtvis. Det står också Matteus, eller Jesus, Matteus har ju uppe där. Jag hänvisar gärna till Matteus, eftersom vi har gått igenom Matteus tidigare, så kan man göra lite återkopplingar. I Matteus evangeliets 5:e kapitel, alltså i bergspredikan, så står det där i vers 19 om läraren: den som nu upphäver ett enda av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som gör och lär som lagen säger, han ska räknas som stor i himmelriket. Er rättfärdighet måste gå långt utöver de skriftlärdes och fariseernas. Alltså där har du då å ena sidan det här, om man upphäver ett enda bud, då räknas man som den minste i himmelriket. Man får alltså inte upphäva Guds bud. Då räknas man som den minste, men man räknas ändå med. Därför att det är livssammanhanget som är avgörande, och att jag tror på Jesus är det avgörande. Men jag ska ändå räknas som den minste, därför att jag schackrar ju med ordet. Och om man ska räkna stor, då ska man göra allt som lagen säger. Och då ska min rättfärdighet, eller mitt tal, mina gärningar, gå långt utöver fariseerna så de skriftlärdes. Och då kan ju det se ut som att alltså måste man vara mycket bättre då. Nej, det räcker inte, för du ska vara fullkomlig, står det. Du ska kunna allt i lagen, och du ska gå långt utöver. Du ska vara fullkomlig i vad Jesus säger. Och det kan vi bara vara genom Jesus. Förstår ni vad jag menar? Jesus har gjort allt. Är Sundliden fullkomlig i sitt tal och i sina gärningar? Nej. Ska han vara det? Ja. Ja, men det kan han ju inte vara. Nej, men jag får fullkomliga gärningar och ett fullkomligt tal som en gåva ifrån Gud. Alltså genom Jesus Kristus, i Jesus Kristus finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. I den utsträckning som jag säger sådant som är bra, så är det därför att Jesus Kristus ger mig orden och därför att Jesus Kristus är inspiratören bakom. Så även om det bara är lite bra som kommer ut genom Sundliden, så är det ändå fullkomligt i den utsträckning som det kommer via Jesus Kristus, genom tron på Jesus. Det är ju det som är evangeliet. Det är evangeliet för mig och det är evangeliet för er. Så därför så håller Jesus kvar kravet på fullkomlighet, trots att ingen kan leva upp till det. Därför att på det sättet är det han själv som är lösningen på det hela. Det är han själv som träder in med fullkomligheten. Det är han själv som träder in med fullkomligheten i ditt och i mitt hjärta och genom min mun. Det är han själv som talar och undervisar. Ni behöver inte någon lärare, säger aposteln Johannes. Det som hans smörjelse lär er är sant och inte lögn, första Johannes brev. Ni behöver ingen lärare, därför ni kan själva ta emot undervisning från Jesus Kristus. Ni är ju insatta i den kroppen. Ni kan höra Guds röst. Ja, men tänker du, behöver vi inte präster och lärare då? Jo visst, Gud kan ju tala genom sådana också. Men det viktiga är ju inte att du lyssnar till Sundliden, utan att du lyssnar till om Gud säger någonting till dig genom Sundliden i det här fallet. Eller genom någon annan, vem som helst. Du behöver inte anseende till personen. Och det är evangeliet för läraren. Och det är bara genom att ta kvar, hela lagen och hela kravet, så kommer hela evangeliet till sin rätt. Men om man börjar schackra med lagen, då har man ju också schackrat med evangeliet. Så därför så måste du ha 100% lagen och 100% evangeliet. Eller som jag älskar ju att vända på det här. Har jag 100% utav evangeliet, då behöver jag inte räddas 100% utav lagen. För jag har evangelisk utgångspunkt. Och det är så Jesus undervisar, och det är så Jakob förstår det. Det är jag alldeles säker på. Titta jag sedan i Matteus evangeliets 12:e kapitel. Där talas också om vårt tal. Matteus 12, vers 36. Jesus säger: för varje tomt ord som människorna talar, ska de göra räkenskap på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Men också det ska sättas i samband med det som står i vers 33, det där med ett gott träd och god frukt och så vidare. Och när vi kommer sen till Jakob, så ser vi på samma sätt att visst, för varje tomt ord som människor talar ska man göra räkenskap, och därför ska inte många vara lärare, utan man ska vara tassa försiktigt här, så att man vet att det är Gud som talar genom mig och att det är evangelium som förmedlas. Men det hänger ihop, som vi ska se också när vi kommer till Jakob. Vi läste ju det förresten. Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver, eller vinstocken fikon, och så vidare. Alltså livssammanhanget. Inte individens prestation, utan individens prestation är ett resultat av livssammanhanget. Så för att förtydliga, nu skulle vi kanske inte fördjupat oss i det här, men för att förtydliga det som står här i Matteus 12:36 då, för varje tomt ord som människor talar ska de göra räkenskap på domens dag. Ja visst, det ska vi göra. Och det ska jag göra också. Men efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Alltså grunddomen, om jag säger så, det är ju min tro på Jesus Kristus. Men denna min tro på Jesus Kristus, den ska ju komma till uttryck. Och det gör han genom att jag talar rätt, som vi ska titta mera på, och genom att jag handlar rätt och så vidare. Det gör jag i och för sig inte. Jag talar inte fullkomligt rätt, och inte jag handlar jag fullkomligt rätt, eller tänker fullkomligt rätt. Men det lilla jag gör, det ska jag, där, i det lilla jag gör ska jag vara en kanal för Jesus, som ju är Herren i mitt liv. det evangeliska. Jag är inte rädd för att dömas efter gärningar eller efter mina ord. Därför att jag vet att jag med hela min varelse, ni får ursäkta att jag använder mig själv som exempel, men det är enklast. Jag vet att jag med hela min varelse vill förmedla evangelium, alltså ett gott budskap till människorna. Jag vet att det finns en barmhärtighet i evangeliet. Jag är rädd för att det ska bli lag och att folk ska må dåligt utan förkunnelsen. Jag vill att det ska vara till hjälp. Jag vet att jag har ett rent motiv, ett rent uppsåt. Jag vet också att jag är ofullkomlig. Men det räds jag inte. Därför att det gör jag i tron på Herren Jesus Kristus. Och han är den som verkar i mig. Han är den som verkar genom mig. Skökan Rahab visade barmhärtighetsgärningar därför att hon var Guds vän, eller hon fruktade Gud. Och därför kunde hon vara frimodig i frågan om domens dag. Jag har fått del av Guds kärlek, av Guds barmhärtighet. Jag vill förmedla den. Om det sen är ofullkomligt eller sker med felaktiga ord och så vidare, det är ju snarare Guds problem, för han ska ju hjälpa mig att förmedla det på ett bra sätt. Om jag försöker förmedla det på ett riktigt sätt, då måste jag väl också våga tro att Gud förmedlar sitt evangelium fortsättningsvis till mig på ett riktigt sätt. Så ni ser att man behöver inte bli uppskärrad när det står att man ska dömas efter sina ord. Därför att det är livssammanhanget, det är vem tillhör jag, och sedan är det domen efter gärningarna, efter orden. Men det kommer i andra hand så att säga. Och det ska gå till på ett annat sätt, som vi talade om det när vi gick igenom Matteus 25. Men jag tror inte vi ska bläddra upp det nu. Nu har det 10 minuter kvar, och vi har gjort vers 1 och 2. Det är så här att ifrån vers 3 till och med 12 så är budskapet egentligen ett och detsamma. Det handlar om orsak och verkan. Alltså ett gott träd bär god frukt. En liten eld som tänder eld på en skog är det brinnande i henne och sätter hela livshjulet i brand. Och så vidare. Och det här säger Jakob i de här verserna 3 till och med 12 genom att använda 9 olika bilder. Men det är samma budskap. Vi ska titta på de där 9 olika bilderna. En i taget. Men jag vill redan nu ha sagt att det är orsak och verkan. Och jag hoppas att jag ska kunna få med dig i avslutningen också. Men innan vi gör det så vill jag ge en bakgrund som vi skulle kunna kalla för Jakobs människosyn. Hur ser Jakob på människan egentligen? Vi har ju flera gånger snuddat vid det, och ni har hört det på mitt sätt att framlägga det här också. Att vad har vi för syn egentligen på varandra? Vad har jag för syn på mig själv? Är jag innerst inne god genom tron på Jesus Kristus? Eller är jag i egenskapet av att vara en fallen människa innerst inne ond som människa? Eller är jag både god och ond när jag har tagit emot Jesus? Eller hur ska jag se på det här? Och när jag väl har bestämt mig för ungefär i alla fall vartåt det lutar och hur jag tror att jag ser på det hela, så kommer ju nästa fråga: hur mycket kraft har jag då att utveckla det här, det ena eller det andra? Alltså orsak och verkan. Så därför så kan vi inte hoppa över det där med synen på människan för snabbt. Och synden framför allt. Synden som finns hos oss människor. Och som finns kvar hos oss även när vi har blivit kristna. Den kötsliga naturen, som Paulus skulle ha sagt. Då är det så att i Bibeln så finns det inte bara ett ord för synd. Utan det finns kanske 15 olika ord för synd. På hebreiska. Och när vi kommer till Nya testamentet så finns det inte bara ett ord som översätts med synd, att man har gjort något syndigt, utan det är åtminstone, jag skulle tippa på 10 olika ord på grekiska. Och de har nyanserade betydelser, så att säga. Översätts också, syns i våra översättningar också, och det kanske står överträdelse, lagbrott, missgärning. Alltså alla de orden skulle kunna översättas med synd om man var slarvig i sin översättning. Och i vanligt tal, också långt in i kristna sammanhang, så används ordet synd ganska oprecist. Vad menar du när du säger synd? Om vi säger lagöverträdelse, då vet vi vad vi menar. Men säger vi bara att man har begått en synd, så vet vi inte riktigt vad den består i eller vad det skulle vara för något. Så där är hebreiskan och grekiskan mycket mer konkret. Och det gör ju att det blir enklare ifall man skulle läsa hebreiska och grekiska. För man vet vad som avses. Och det är lite si och så då med det på svenska. I Jakobs brev så har jag här 9 olika ord. Jag tänkte visa på en del av dem. Det första ordet synd, hamartia på grekiska. Det är kanske mindre intressant vad det heter på grekiska, men som översätts med synd. Då har du kapitel 1, vers 15. När begäret blir havande så föder det synd. Kapitel 2, vers 9 kommer samma ord. Om ni gör skillnad på folk, då begår ni synd. Kapitel 4, vers 17. Den som vet vad som är rätt men inte gör det, han gör sig skyldig till synd. Kapitel 5, vers 15. Och har han 15b. Och har han begått synder skall de bli honom förlåtna. Vers 16 också. Bekänn alltså era synder. Och den 20:e versen. Så ska ni veta att den som får en syndare att vända om, och så vidare. Så där har ordet synd. Och jag tror att det stod synd på alla de ställen som jag läste. Det har inte jag tittat i folkbibeln eller Bibel 2000, men något av de här orden som är översatta i Gerts översättning som jag har ikväll med synd skulle ju egentligen kunna ha varit någon nyans, men jag skulle tro att det står synd. För det finns ju andra ord också. Syndare, alltså det är ju samma ord egentligen fast en annan ordklass. Syndare står i kapitel 4, vers 8 och kapitel 5, vers 20. Men i kapitel 2, vers 9, där hittar vi ett annat ord. Nu ska vi se. 2, vers 9. Vi läste det nyss. Om ni gör skillnad på folk, då begår ni synd. Och så står det, och står där som lagbrytare. Det är alltså ett annat ord. Lagbrytare. Jag vet inte hur det står i andra översättningar. Överträdare, ja. Överträdare av lagen. Lagbrytare, det är samma sak, eller hur? Och i 11:e versen så kommer det igen. Slutar jag med orden, så är du en lagbrytare. Du är en som överträder lagen. Och på svenska skulle man kunna sagt, du är en syndare i den meningen. Om vi går tillbaka till kapitel 1, vers 16. Så står det, låt inte lura er. Det kan man ju undra vad det är för, om det är en synd. Men så står det, jag tror att i någon annan översättning så står det, låt inte bedra er. Eller kanske till och med på någon, i någon översättning som jag har skrivit här. Gå inte in på villovägar. Villovägar, missa målet, lura sig själv. Det är alltså en typ av synd. Och förutom de där orden så har du i kapitel 1, vers 22. Ja, där står det i Gerts översättning. Om man inte gör ordet så bedrar ni er själva. Lura er stod det i vers 16. Och nu står det bedra er i vers 22. Och i någon annan översättning så står det, då tar ni miste. Alltså bedra sig själv eller ta miste. Vers 26 så är ytterligare ett annat ord på grekiska. Där står det hos i hjärts då, om man inte tyglar sin tunga så bedrar man sitt hjärta. Och i någon annan översättning så står det att man lurar sig själv. Eller lurar sitt, står det lura sitt hjärta? Nej, lurar sig själv måste stå, va? Sen har vi kapitel 3. Har vi ytterligare varianter. Det står i vers 14. Om bitter avund och självhävdelse i era hjärtan. Självhävdelse i era hjärtan. Och i någon annan översättning så förekommer också ordet skryt och strid. Ja, man får läsa vidare i vers 15 och 16. Avund och självhävdelse står det i vers 16. Det är också variantord på synd. Och till sist ett ord som heter begär i kapitel 1, vers 14. En var frestas av sin egen begärelse. Synd är alltså ett väldigt mångsidigt begrepp. Och nu ser jag att tiden är ute så jag måste göra tvärslut här, va? Och då får jag säga det som tvärslut att Jakob skiljer mellan överträdelser och underlåtelser, medveten synd, omedveten synd. Och kanske jag skulle avsluta med att säga att vi i våra sammanhang, och så undervisar vi dem i cellerna, där skiljer vi på synden och synderna. Och jag brukar säga så till konfirmanderna också. Och skillnaden är den alltså att det är inte så som många uppfattar att när jag gör synder, gör felaktiga saker, överträdelser, då blir jag en syndare. Så tror vi inte. Vi tror precis tvärtom. Vi är syndare till vår natur, i vår fallna natur. Och eftersom synden finns inom oss så gör vi synder. Så gör vi sånt som är fel och som är otillräckligt. Det tog lite tid där, men det var viktigt tror jag att vi fick se att det är ett mångsidigt begrepp. Och så får vi gå vidare då nästa gång. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Och vi ber att du ska göra oss ödmjuka inför ditt ord. Hjälpa oss att förstå det och att du får leva inom oss. Och att vi går i tro på dig. Och inte ta oss fram på annat sätt. Vi tackar för den här stunden och ber att du fortsätter verka genom din ande. Amen.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Det var del 10 vi hörde idag. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndag klockan 19. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Jag tackar för att du har lyssnat. Därefter så kommer sändningen från Radio MF. Får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.